Hej och välkomna till Avanza-podden. Det är fredag och det har blivit lite av en fredagsrutin att vi spelar in den här podden. Förut var det ju alltid torsdagar den släpptes på. Nu lite eftersläpning, men det är väl ett bra sätt att avsluta veckan på.
Ja, men det är väl det. Det kommer att fortsätta, för er som sitter och väntar, det kommer fortsatt vara torsdag. Alltså det är ju tanken som räknas så att säga. Men ibland blir det fredag och det blir en trevlig avslutning på veckan.
Ja. Precis, men torsdagar är planen och sen så ibland får man liksom köra en liten omväg och justera planen. Men temat för den här veckan är ju bolån. Bostadsmarknaden är ju fortfarande glödhet, tyvärr känner jag, men så är det. Bolån är en av de största utgifterna, månadsutgifterna som många har, även om den är uppdelad i två delar kan man säga. En ren kostnadsdel och en spardel. Men vi ska gå vidare in på det sen. För att vi vet ju att det är många som så här när terminen börjar så försöker man göra ett litet nystart, omstart i sin ekonomi. Det är väl lite så här känsla av när man kommer tillbaka att nu ska vi ta tag och styra upp och sådär. Och då kan det vara en klok idé att börja kika på sina bolån och se om det finns några gratispengar att spara där. Men innan vi går in på det här superheta ämnet så tänkte jag, Niklas, har du någon kommentar på senaste veckornas lilla oro på börsen?
Ja, vi kan ju säga att sommaren var ju stark och sen nu har ju någonstans hösten smugit sig på lite grann. Och när, som du säger, när höstterminen drar igång, ja men det brukar ju kunna bli lite stökigare, kanske september och oktober. Sen brukar vi ju säga att aktier är en vintersport, så att det brukar ju vara väldigt solsäkert från november och sen så sitter vi alla som små barn med tindrande ögon och väntar på det här tomterallet som vi har hört talas om i december. Och sen i januari, då vänder vi blad, vi har skolat in det nya året, vi har lovat oss själva att träna och förmodligen kommer hålla det åtminstone 2 veckor. Och där någonstans så är optimismen på topp, börsen brukar starta väldigt bra innan Q3-erna, Q4-erna kommer, egentligen den perioden vi befinner oss i nu när man är realist och sån justerar ner estimaterna lite grann. Nu var inte det frågan förvisso, men så brukar det se ut. Men just nu så befinner vi oss ju i slutet av september. Det är ju också dagar kvar, Johanna, innan vi ska rulla tillbaka och öppna upp samhället. Och Danmark har gjort och Norge har aviserat om det här. Alltså det är också väldigt speciellt september. Men någonstans så tror jag att det här lite grann är ett resultat av att börsen har varit så stark under året. Vi får en liten släng nu i september. Vi har fortfarande ingen korrektion. Det kanske är någonting vi stämmer av varje avsnitt. Har det kommit en sättning på 10% från topp till botten? Nej, det har det inte. Det här kan bli året som är undantaget som bekräftar regeln. Annars är det ju en regel att man får det en gång om året. Och det som gjorde att det stökade till kanske lite extra den här veckan är ju Evergrande. Jag tror att de flesta av våra lyssnare har sett eller hört någonting kring det här. Alla bubblar ju det. Det är ju det. Den här världen är ju lite som konsensus. När någonting liksom smäller till, då ska alla prata det. Och vi vill ju inte vara sämre, naturligtvis. Så att Evergrande, kinesiskt fastighetsbolag, fastighetsutvecklare som har 200 000 anställda och bygger och har byggt omkring 600 000 bostäder årligen i Kina. Och där har ju fokus varit bygg, 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 bygg. Och vi har hört talas om spökstäder och det är bostäder som står tomma. Det har byggts en herrans massa. Någonstans ska man ju också flytta in och bo där. Jag hörde en siffra med motsvarande 90 miljoner människor kunde bo i de här bostäderna som var icke-färdiga eller färdigställda, men där ingen riktigt bodde. Man hade räknat med att det kunde bo mer än en person i varje bostad, vilket såklart låter logiskt. Så säg att det var en 30 miljoner bostäder. Det är fortfarande 3 Sverige. Så väldigt intressant får man väl någonstans säga. Och jag säger bostadsutvecklare, de har byggt mycket, mycket mer än bara bostäder. Det är ju typiskt Kina, Johanna, tänker jag också. Att det blir ju mer av konglomerat. Man bygger massa bostäder. Man har byggt en jättestor fotbollsskola motsvarande världens största. Man håller på att bygga, mig vetligen, världens största fotbollsarena. En stor lotusblomma, ska ta 100 000 människor. Kostar 1,7 miljarder dollar att bygga. Och dessutom så äger man att man äger fotbollslag, man har investerat i elbilstrenden, man äger dryck och drycker som matbolag. Det blir liksom, ja, men det blir det här konglomeratet, väldigt mycket av allting. Det här exemplet som jag brukar dra, att Volvo en gång i tiden ägde Procordias, det vill säga då också då kallas kaviar. Lite så är det i Kina. Nåväl, de här har ju finansierat sin tillväxt med väldigt kortsiktig finansiering. Kortsiktig på marknaden, plus att de människorna som har tecknat på sig och då vill köpa en bostad, men det kanske man har lagt en deposition. Det är ju också pengarbolaget för in väldigt kortsiktigt i sin natur. Och sen så började de få lite problem att betala sina räntor på de här lånen man har tagit upp. Och skulden, lånen, lånemassan i Evergrande, om vi jämför med, vi har några miljoner var i bolån så, och så har vi en bostad som också är värd några miljoner, i alla fall lite mer än lånen förhoppningsvis. Men i det här fallet så har man lån på över 300 miljarder dollar. Det ska jämföras med Lehman Brothers som hade lån på 619 miljarder dollar och tillgångar på 639 miljarder miljarder då. Så att det mesta var ju lån. Det man har varit orolig för här, det är ju vad händer om de här fallerar? Om de inte kan fullfölja sina åtaganden och göra rätt för sig, kan det här skapa följdverkningar och spridningseffekter och en rejäl oro, att det kan hota systemet? Och det är det man har varit orolig för. Det skapade ett risk-off-sentiment och många har varit väldigt nervösa. Nu har Kina, jag ska avsluta monologen, det känns som att jag säger det varje gång, men det är ju för att jag alltid pratar så mycket, men kinesiska centralbanken har intervenerat och tillfört pengar för att lugna nerverna. Jerome Powell i USA, Fed-chefen, har sagt att det här ser vi som ett isolerat problem i Kina. Det sa vi förvisso om coronapandemin också, tills det spred sig utanför Kina den där helgen när vi öppnade börsen rakt ner i källaren 24 februari, när det spreds till Italien till att börja med. Men det är väl det marknaden varit lite orolig för. Kan vi få spridningseffekter? Därför det blir ett risk-off-sentiment. Man tar hem spelmarknaden lite från bordet, ser vad som händer, man inväntar. Så att det var en rejäl nedgång ändå. Så att vi har haft mikrobäs i början på veckan och sen hade vi mikrohås från mitten på veckan och framåt slutet. Börsen var upp över 3,5% från veckolägsta. Och idag på
lite
morgonen...
Lite mikrobäs igen.
Mikrobäs för att Nikkei Asia förmedlade informationen om att det verkar som att Evergrande inte har lyckats betala hela räntebetalningen på den obligationen denominerad i amerikanska dollar som skulle betalas igår. Fikonspråk. Upplånade pengar i dollar. Man kan ju låna i kinesiska yuan. Här var det pengar man har lånat i dollar, en obligation i dollar där man inte då enligt Nikkei Asia har lyckats betala hela kupongen. Det är inte bra för risksentimentet.
Nej. Vi får se vad som sker här över helgen och hur de absolut sista dagarna av september blir. Men det finns väl en del som lutar åt att september ändå blir den första minusmånaden i år.
Ja, men någonstans... man vill ju att den där streaken ska hålla på. Det är ju lite roligt. Fast å andra sidan... Vi tycker ju inte om att jaga aktier på ovansidan och vi vet att det finns mer än aktier, fonder också. Det är inte roligt när det bara stiger och stiger och man har det mesta av sitt framtida sparande framför sig.
Nej, och vi satt ju och pratade om det här innan och jag frågade dig om du hade handlat något och då sa du att du hade småduttat lite här i början av veckan och att smådutt plus smådutt plus smådutt till slut blir stordutt.
Exakt, så. Exakt så.
Så du gillar när det svänger lite och det gör väl jag med om jag ska försöka tänka lite rationellt. Från det ena till det andra, det vi ska prata om idag är ju bolån. Man brukar säga att en bostadsaffär ofta är den största affären man gör i livet och till följd av det så blir ju också bokostnaden eller det vi bolånekostnaden ofta en av våra större månadsutgifter. Och det tänkte vi prata om lite idag för det finns ju faktiskt en hel del gratis pengar att hämta där.
Ja, och här tänker jag bara en grej som bara slog mig nu när du sa sådär. Det är att man brukar säga att svenskarna lägger x, y, z procent av sin inkomst på boende. Mm. Och den siffran var väl kanske 30% innan lågränteklimatet och 30% efter att räntorna har blivit väldigt låga för att bostäderna har stigit i värde. Det kan ju vara en rolig övning också för alla de av våra lyssnare som huserar i djupet på Facebook, i Avanza-poddens Facebook-grupp. Är du inte med där, sök på Avanza-podden på Facebook i grupper, så släpper vi in dig. Kommentera och diskutera. Räkna ut hur mycket dina kostnader är i förhållande till din inkomst. Det vill säga bolånekostnaderna då. Det blir ju månadsavgiften om du bor i bostadsrätt. Plus, alltså man kan ju inte räkna amortering som en kostnad, för det är ingen kostnad. Så är det ju. Men ska man räkna i det här fallet, tycker du?
Nej, alltså det är ju en utgiftspost, men det, amortering är ju ett räntesparande, tycker jag.
Så här kan man göra då. Då i Facebookgruppen kan man ju kommentera, liksom, vad lägger jag på månadsavgift, på amortering, på räntekostnad,
ja,
och sen skriver man inte var vill... av amortering.
Ja, eller vill man inte vara så granulär, så får man väl baka ihop det då.
Och bara skriva en procentsiffra. Ja, det är bara kul att se.
Ja, precis. För poängen är väl lite, vad är du beredd att avvara av din månadsinkomst för att bo? Och då får man väl baka ihop det.
Och vad tror du landar på? Jag måste tänka på mig själv. Ja, men kanske 30%. Kanske. Nej, 25 då kanske.
Mm. Ja, jag ligger nog också där omkring 25. 20, 25. 20 tror jag.
Mm, mm.
Ja. Jag bor ju väldigt trångt.
Vi bor i varsin skolåda.
Ja. Men det kommer säkerligen bli 30% inom inte allt för lång framtid.
Nej, exakt.
Mm.
Vänta. Förlåt. Ja. Nu vart jag så nyfiken. Vänta nu. Ja, men du vet, jag gillar ju siffror, så jag var tvungen att ta en paus här. Nu är vi tillbaka, nu har jag kollat på kalkylatorn. Man vill ju vara en strängt kalkylerande, nyttomaximerande, vandrande miniräknare, men det är man ju inte, så man får ju fira upp telefonen och slå på kalkylatorn istället. 18% av inkomsten lägger jag på boende.
Mm.
Men jag menar, vi båda står ju i begrepp, våra familjer växer ju och sådär, så att jag tror att närmare 30% är rimligt att anta när man pikar i livet, tänker jag. Det är för man pikar ju någonstans när man köper det här boendet, som man säger, men här kan man bo i 20 år tills barnen är utflugna, sen kommer vi skala ner och köpa någonting mindre. Alltså den dyraste bostaden, den största bostaden du köper, där tror jag definitivt att många pikar på åtminstone 30% av inkomsten.
Mm. Jag har varit och föreläst tidigare under några år tillsammans med Gilla din ekonomi, som är ett nätverk som Finansinspektionen har, och i en slide i den här föreläsningen, det är hur liksom livets ekonomi ser ut i förhållande pengar in, pengar ut. Och då är det så här, när vi föds så är det så plus minus noll, det är inga pengar in, det är inga pengar ut. Sen så börjar vi få 15-16 år, kanske man börjar jobba extra lite, få lite egna pengar, då går den här kurvan upp lite ovanför nollstrecket, så att säga.
Skönt.
Det är linjediagram är ovanför, så fortsätter gå upp lite så där, vi pluggar och får lite inkomst och så. Och sen går det upp lite brantare, men vi är fortfarande på ganska lite plus. Man får sitt första jobb och så. Men så blir man kär och skaffar det där dyra barnet, och då bara pschang, rätt ner i källan. För du tar lån, du köper större boende. Men sen någonstans kring 48 år, så enligt den här uträkningen då, så är man på sitt livsekonomiska botten, så tillvida att man har väldigt mycket utgifter. Men där vänder det, för sen börjar barnen flytta hemifrån och man kan skala ner och man har fått upp sina löner och hej och hå. Och då så går man mer och mer. Man kommer upp över nollstrecket och sen går det sky high. Men 48, då räknade det kanske var att man skulle få barn lite tidigare än vad man får idag då, vanligtvis. Men,
Och det är väl på något sätt, är det väl kanske lite taskigt att bostadsmarknaden, beroende på vad det nu man pratar om, det är en tvåa eller trea eller villa och sådär. Alltså bostadsmarknaden är ju ändå lite grann prismässigt anpassad utifrån att man är två.
Visst är det så. Det är brutalt mycket så.
Men sen, du säger någonting, och jag ska inte fastna vid det, men du säger någonting intressant där med att man är på sitt livs finansiella botten, den finansiella marianegraven vid 48. För det slog ju mig i unga år när jag var en ung pojk och jag gillade att spara pengar och sådär. Men hur jag tänkte att, ja men pengar, man tjänar ju massa pengar när man är vuxen, när man har löner, det kommer en massa pengar, vad ska man göra med dem där? Men så slog det mig ju också att, ja men du har ju inte villa, Volvo, Vovve och fritidshus och två barn och allt vad det är. Så att du har ju ingen kostnadsmassa när du är ung heller, och det är därför det är så, tycker jag, härligt om det är så att man kan göra några hundår i unga år, spara rejält mycket utan att gå miste om den där ölen med kompisarna på krogen eller den där sommarresan tillsammans med sina vänner. Alltså man får ju inte försaka livet heller. Men att försöka göra några hundår i tidig ålder innan man är på den här livsbotten finansiellt. För det kommer man tacka sig själv. Och har man nu inte gjort det, man är på sitt livsbotten, man är finansiellt, man är 48 och man känner så här, det finns inga pengar. Då kommer tipsen nu i den här podden, ja, vad du kan göra.
Var du hittar gratispengarna. Men ska vi gå in då på hur liksom bolån, hur man hittar dem i sitt bolån. Ja, men det första handlar ju om, tycker jag, om att skaffa sig koll. Alltså så här, 1A, vad har jag för bolåneränta? Så, hur står den sig i, jämfört med andra, vad andra betalar? Och då finns det ju ett fantastiskt verktyg som Finansinspektionen har gett oss. Det är ju det här kravet om att alla banker måste varje månad måste redovisa sina snitträntor. Det vill säga vad deras kunder månaden innan har fått för ränta i snitt på nya bolån eller bolån som läggs om.
Och då blir det ju lite sneak peek. Då behöver man ju inte lyssna till, titta på listräntor på en hemsida, lyssna till vad rådgivaren säger är en bra ränta, utan det här är ju en sneak peek in i facit.
Ja, precis. Och då ser man ju att om jag ligger och betalar en 0,5% över vad den här banken eller vad andra banker eller bolånaktörer erbjuder för den här bindningstiden, då har man ju liksom, då kan man ju fråga sig, varför gör jag det? Och är det värt det?
Och för att fånga in alla då, vart, om man inte riktigt har tänkt på det här tidigare, vart
det finns,
är man bolåneräntan?
Det finns lite olika ställen som sammanställer de här snitträntorna. Jag brukar kika på Compricer. Men det finns andra aktörer. Jag tror att konsumenternas.se bland annat gör det också.
Men Johanna, jag tror inte om vi skulle stanna en random person på stan och fråga vad de har för ränta på bolånet givet att de äger sin egen bostad, att de skulle kunna svara på det rakt upp och ner. Så för de lyssnare som är med oss nu som kanske inte har tänkt på det eller som inte vet vart man hittar sin bolåneränta, vart hittar man den enklast?
Ja, men då loggar du in där du har ditt bolån och klickar på lånet, så ska ju det stå där. Sen lite beroende på vad det är för gränssnitt hos just den banken eller den bolåneaktören. Men du ser det där om du klickar på lånenumret eller liknande.
Och det här är så förbaskat bra. Därför att det här är verkligen som ett kinderägg. Det är 3 överraskningar i en. Det är inte speciellt läskigt. Jag tror att vissa drar sig för att göra det här. Man drar sig för att gå till tandläkaren och allt vad det är. Det är inte så läskigt och det finns ändå ganska mycket pengar att spara. Och jag tror någonstans också man konkurrensutsätter, du tipsade om Compricer här, om man konkurrensutsätter sin bank. Banken vet ju också att klassiskt sett brukar man väl säga att det är 6-7 gånger dyrare att förvärva en ny kund än att behålla en gammal. Och för de som gör reklam på bolån på nätet, ja, håll i det nu. En bolånekund är värd 6-7 tusen kronor. När man ser bolånereklam på olika hemsidor, det är hutlöst mycket pengar. Så man kan ju alltid liksom försöka säga till banken att jag har fått ett bättre erbjudande, jag överväger att byta, kan ni göra någonting?
Ja, alltså det är ingen som kan syna den bluffen, eller ja, man kanske, alltså det är bara att säga.
Jobbigt om man inte har pokerface, öronen börjar fladdra.
Men vad är det värsta som kan hända? Att din bankman, bankkvinna eller den du pratar med säger okej, vi kan inte matcha, eller nej, du får inte bättre än så här. Nej, okej. Alltså det är ju det värsta som kan hända. Man ska ju inte vara rädd för att dra det kortet, så att säga att jag överväger att byta om ni inte ger mig bättre ränta. Men nu pratar ju vi lite så här gammelbankska. För nu förutsätter vi att man har liksom en personlig bankman eller rådgivare eller vad vi nu ska kalla det. Och det är ju liksom det gamla sättet, om jag får säga som så. Bra för vissa, vissa kan få jättebra erbjudanden och så. Jag själv gillar ju inte att prata med folk, höll jag på att säga. Men jag gillar det här färdigpack, alltså prutat och klart. Att utifrån min belåningsgrad och hur mycket jag ska låna, så får jag den här räntan. Pang, boom. Det är liksom att jag vill inte prata med någon på telefon. Jag vill inte ha mer nödvändig kontakt överhuvudtaget. Jag vill bara få det transparent, svart på vitt och inte känna mig lurad. Så för mig, och tror jag ganska många med mig, så vill man ha det här, jag ska inte behöva pruta, jag ska inte behöva så här, lova bort hit och dit och så, utan jag ska få ett schysst och konkurrenskraftigt erbjudande direkt. Och då finns det, så det finns ju två olika möjligheter här. Du får en, de säger en hög listränta och sen ska du pruta ner den. Eller att du får någonting som inte går att pruta på men som är bra från början.
Ja, och det ska man vara medveten om, och det här har vi pratat om tidigare. Branschen är, det är kohandel, det är vilda västern och har varit vilda västern under lång tid. Jag tycker att det är fruktansvärt löjligt att ha listpriser som är hutlöst höga för att sen någon form av anchoring blir det ju. Att man säger så här, att du får 2,20 i listränta men vi är så snälla att du kommer ner i 1,50. Men 1,50 är skyhögt idag. Så jag tror att många ändå känner att det är trevligt om man ändå kan få det färdigpaketerade, precis som du säger. Jag inser ju hur lyckligt lottad jag är att du kommer hit och pratar med mig en gång i veckan, eller att vi gör det tillsammans när du inte gillar
att gillar att prata med folk.
Men här, jag vill också bara säga att det här avsnittet blir ju mer en påminnelse, och jag menar, hösten är här, se över det här, vi påminner om tips och tricks och sådär. Om man är intresserad av hur bolån går till överhuvudtaget, hur man ska tänka, vad det innebär att ta lån om man är student, om man inte har en inkomst eller man inte har en fast anställning, allt vad det kan tänkas vara. Vi har ju gjort ett ganska matigt avsnitt tidigare. Jag försöker grotta ner mig i vår katalog och länkar till det avsnittet i beskrivningen till det här avsnittet om man vill lyssna på det också.
Mm. Nej, men det låter toppen. Vi var inne och kikade här på Compricer, var det här fallet innan, vad det då finns för, eller hur snitträntorna ligger till idag. Och om vi sa att det är stora skillnader mellan listräntor, så är det minst lika stora skillnader faktiskt mellan snitträntor, vilket kan vara lite förvånande, för man tänker ändå att bolån är en sån standardiserad produkt, det är liksom det är pengar du behöver, sen ja, det kan inte vara snyggt eller fult eller så, utan så det borde ju liksom marknadsmekanismerna borde ju göra att det ligger ungefär lika, men det gör det faktiskt inte. Utan när jag tittar på den rörliga bolåneräntan, alltså 3-månadersräntan, så ligger den mellan 1,13 och 1,74%. Det är en ganska stor skillnad. Det är 61 punkter eller 0,61 procentenheter. Och vad innebär det? Ja, men för varje miljon du har i lån så är det 6100 kronor per år i skillnad i räntekostnad. Eller 508 kronor per månad för varje miljon du har i lån. Då. Alltså, så att om du har 3 miljoner i lån så är det ju 1500 kronor i månaden. Det är ganska... Jag kan komma på väldigt mycket mer som jag hellre vill göra med de pengarna än att skänka bort dem till banken. Och nu kommer någon säga, och absolut, vi har ju ett ränteavdrag också på 30%, och det har vi ju. Men även om man räknar med det så är det 355 kronor per miljon år, vilket är 1000 kronor drygt om du har på 3 miljoner.
Och är vän av ordning som känner mig vet ju att jag naturligtvis tittar då på vad 1500 kronor över tid gör på börsen.
Ja.
När man sätter pengarna i arbete. Och då har vi ju en 40-årig horisont. Och så, ja, jag vet att jag tar en horisont till för evigheternas förbannelse. Men det är ju för att det blir sån tydlig effekt när man tar och tittar på lång sikt. Hockeyklubban i ränta på ränta-effekten. 3,9 miljoner på 40 år. Och sen så går vi mer åt realismens håll. Det här med 7% årlig avkastning räknat med. För det är ju den siffran man ofta tar när man inte vill sticka ut hakan. Man vill inte lova för mycket. Som ni vet...
Lägga sig lite konservativt.
När börsen har stigit, historiskt har den stigit ungefär 23%. Och när den faller så har den fallit ungefär 18%. Sen 84, 92 fick vi en uppgång på 7,6%. Så att en gång har vi ändå legat nära. Men i landet Sverige, mellanmjölkslandet, så... Tittar man i genomsnitt så kanske börsen har stigit någonstans 7% där någonstans. Men det är ju just genomsnitt också. Tar vi 30 år, då är det 1,8 miljoner, Johanna. Och 20 år är det 781 000. Nu måste vi gå upp här. Ja, men 23 år. Om du får den besparingen på bolånet efter 23 år, så har du faktiskt fått ihop 1 miljon. Utan att ha behövt lyfta ett finger. Om det nu är så att du kan få ner din kostnad liksom hålltätt bakåt. Och ta hela den besparingen och låta den oavkortat gå in i ett sparande. Det är ganska bra.
Det är väldigt bra. Och jag menar, om man har kunnat ta den kostnaden oavkortat och skänka iväg den till banken, då kan man ju lika gärna oavkortat investerar han till sig själv, tänker jag. Så att utrymmet finns ju uppenbarligen där.
Du vass.
Ja, men idag är jag hård. Det här är mitt riktiga jag. Jag är ingen snäll person, nej.
Nej, men nej, det blir så tydligt. Jag tror att det, poletten trillar ner. Det är mycket bättre att ha ett eget sparande, naturligtvis.
Mm. Så att 1A, ha stenkoll på vad du betalar, och 2A, jämför det med inte bara din egna nuvarande aktör, det kan du göra om du kanske kan få ner den där, men även med andra aktörer, och var inte rädd för att byta, för att det är allt som oftast inga problem överhuvudtaget, och den nya aktören är så glad att få dig som kund att de kommer hjälpa dig till med allt liksom administrativt. Det man däremot absolut ska undvika, det är att falla för så här paketeringsfällor. Att du får en viss ränta under en viss begränsad period om du lovar bort dig själv, svärmors pension, barnens försäkringar och allt möjligt. Det liksom, det du tjänar på gungorna förlorar på karusellerna, eller vad man säger. Det där ska man se upp med.
Ja, men så är det verkligen, och jag tror någonstans att det här med att det finns ett helkundskrav att man ska ha allting hos en aktör, jag tror att det kan komma under regulatorisk press i framtiden. Därför att oftast så är det ju så att alla produkterna kanske inte är optimalt anpassade efter dig som kund, utan det är optimalt anpassat från bankens intjäning. Och det där måste man ha med sig, speciellt innan i år när man kunde betala tiotusentals kronor om man hade exempelvis 10 taggar lösningar på tjänstepension. För att få den här räntan som är en besparing på 10 000 om året, så får du flytta din pension som kostar 25 000 att flytta. Och sen så kanske man inte var helt medveten om vad det kostade att flytta. Det har varit lite vilda västern.
Det har varit lite vilda västern, så att undvik det. Varje produkt ska liksom utvärderas på egna meriter. Det är väl en bra grundinställning. Men rent konkret då, hur ska man få ner sin bolåneränta?
Ja, och jag tycker någonstans där, du har sagt det så himla bra redan, att som vi brukar säga, det bästa sparandet är det som blir av. Den bästa översynen av bolåneräntan, det är ju den som faktiskt blir av. Så att ta en kopp kaffe, logga in på internetbanken, se vad du har för bolåneränta. Läs på bankens hemsida vad de har för snittränta, det de måste skriva ut. Liksom den genomsnittliga ränta som nya kunder faktiskt får. Och slå dem en signal. Sätt lite press. Säg att du har fått ett bättre erbjudande. Jag sitter inte här och säger att du ska luras och ha ett pokerface, utan du kan ju ha fått ett bättre erbjudande. Och be dem i sådana fall matcha. Det kostar ingenting, och det värsta du kan få är ett nej. Och då har du ju ett S i rockärmen kvar, och det kan ju vara att faktiskt kolla via exempelvis Compriser, som du sa då, där det finns aktörer som kanske ligger lite lägre. Det är ju lite segt naturligtvis, tycker jag i alla fall, om man nu ska flytta över allting, om man ska byta bank, och det nya konton och det nya kort och autogiron ska flyttas över och e-fakturer, så att man får ju alltid fundera kring.
Åh gud, jag får inte huvudet på.
Ja, jag såg det. Man får fundera på. Alla har ju olika nivåer när man tycker att det är värt att flytta, naturligtvis. Men jag vet ju liksom, när vi jobbade med det här, Johanna, då kunde ju banken hjälpa till att flytta allt det där, så att man som kund i princip inte behövde göra någonting alls. Men det är fortfarande lite jobbigt.
Jo, men det är lite jobbigt. Men jag tycker fortfarande att det där är gammelbankska. Alltså,
det var ju gammelbanken vi jobbade på.
Det var ju gammelbanken vi jobbade på, absolut. Men jag menar, varför göra det där när man lika gärna kan så här slippa prata med någon, sköta allt digitalt, få tjoff tjoff, den här räntan får du, pang. Det tilltalar mig mycket mer, att jag liksom, jag har inte det på samma ställe som jag har mitt lönekonto och kort. Men det är klart, vissa som kanske har väldigt mycket kapital kan ju få väldigt bra dealer hos sin gammal bank. Jag är inte en av dem. För mig passar det här skilda världar lite bättre.
Och jag tror att det passar väldigt många. Naturligtvis Avanza. Vi har ju de möjligheterna både med bolån plus och sen så i bolån, i superbolån i egen bok. Men sen har vi också Landshypotek. Och vi är ju mig veteligen första aktören i Sverige som faktiskt har flera aktörer på plattformen. Jag hoppas och tror i framtiden att det kan växa till att bli fler bolåneaktörer på plattformen. Där man som kund vill ha bästa erbjudandet men inte behöver lämna Avanza. Det gör man ju inte. Så att man då kan få en bättre deal på plattformen när aktörerna kan konkurrera lite grann sinsemellan varandra. Och här vill jag också komma in på en ganska intressant spaning. Jag var in på SEBs hemsida. Det är ju den storbanken jag jobbade på en gång i tiden. Du jobbade på Nordea. Och där kan man läsa så här. Så här är räntan uppbyggd. Och då står det, räntan du betalar för att låna av oss utöver kostnaden att låna upp pengarna täcker bland annat de kostnader vi har för vår bolåneverksamhet. Service, kontor, personal, rådgivning, IT-system, administration med mera och premien för den risk vi tar när vi lånar ut pengar. Det här är så talande. Man skjuter sig själv lite grann i foten och skriver ut det här, men samtidigt så finns det ju också, tycker jag, cred till SEB att man ändå skriver och förklarar. Men jag menar, vi är en extremt digital skalbar aktör där vi försöker pressa kostnaden så mycket vi bara kan. 1,6 miljoner kunder och vi är en bit över 500 anställda, så att vi har inte hundratals kontor och tiotusentals kollegor, även om julfesten hade varit roligare då kanske. Ännu roligare, man har inte hunnit säga hej till alla. I och med att vi håller i kostnaderna så behöver inte vi lägga på de här kaka-på-kaka-effekten på bolåneräntan heller. Du behöver inte prata med en massa personer, få ont i magen för så här, hur mycket ska jag kriga, hur hård ska jag vara, vad ska jag sätta på för fasad, jag är ju en snäll person i vanliga fall, ska jag ringa och låta arg och jag kommer byta och så här, det är ju inte jag. Och så tycker man att det är lite obehagligt, kanske lite läskigt, och man vet inte hur man ska resonera och man står där med mössan i hand som man alltid har gjort i alla tider när man går till banken. Jag tycker att det här är så intressant, för så här, det är det här man slipper när det är skalbara moderna aktörer som kan pressa kostnaderna. Så, men idag, du tipsade om den här sidan på Finansinspektionens hemsida där man ser snitträntorna också. De är nästan på rekordnivåer, men det här är en sweet spot för bankerna. Det är för dina föräldrar och mina föräldrar kommer ihåg när det var 12, 13, 14, 15 % bolåneränta, och sen så nämner de inte att inflationen var tvåsiffrig. Så att man tycker ju att det är guld och gröna skogar just nu. Det har aldrig varit så låga räntor. Samtidigt har ju marginalerna aldrig varit så höga, för det är få människor som ifrågasätter bolåneräntorna när de på pappret ser ut att vara så låga.
Mm. Det man ska komma ihåg där är ju att 0,5% lägre ränta, det är lika mycket i kronor vid höga, alltså vid 1,5% ränta som vid 4% ränta. Liksom din besparing blir densamma, så det finns ingen anledning att liksom inte tänka på att få ner räntan bara för att den redan ligger på relativt sett låga nivåer. Det du kan spara är som sagt lika mycket. Det här med att binda eller inte binda bolåneräntan, det är ju alltid en snackis. Där kan man ju göra det enkelt för sig och säga att det historiskt sett alltid har varit bättre att ha rörlig ränta. Ja, det stämmer i liksom under de absolut flesta tidsperioderna. Det finns väl alltid vissa små undantag, men generellt sett. Det betyder ju inte alltid att det är alltid. Det betyder inte alltid att det alltid är dumt att binda räntan. Det kan ju vara så att man vill veta exakt vad har jag för räntekostnad varje månad. Man vill kunna planera. Man gillar att ha det här. Man vet att det här är vad det blir. Punkt slut. Och det kanske jag tycker är det om man har fått en bra konkurrenskraftig bunden ränta. Och det kanske jag tycker ska vara, för mig är det vad som skulle kunna få mig att binda räntan. Att jag liksom, just den här enkelheten, översiktligheten, att jag vet vad det kommer kosta mig varje månad. Det kommer aldrig bli några överraskningar. Nu låter det som att det kan svänga något otroligt mycket månad för månad, och det kan det ju faktiskt inte. Men jag tror att det är en bättre utgångsläge på varför man ska binda räntan snarare än att tro att man ska tjäna så här jättemycket pengar på det. För att jag tror att det är ett bättre utgångsläge, för att man ska ju vara medveten om att det finns ju vissa, jag vet inte om jag vill kalla det risker, men det finns ju lite att tänka på med bunden ränta också. Det är att det kostar att bryta ett bundet lån om du måste flytta av någon anledning och du inte kan göra ett säkerhetsbyte, det vill säga ta med det här lånet från den här bostaden till nästa. Det är inte alltid möjligt. Det är aldrig möjligt om det blir ett glapp mellan att du flyttar ut från ditt gamla boende innan du flyttar in i nästa och så vidare.
Och det kan man bara jämföra också som att har du en mobiltelefon med ett 2 års mobilabonnemang och vill bryta det efter ett år. Det tror jag för de flesta är ganska intuitivt. Ja, det kommer kosta pengar. Det du säger nu, det är att det är exakt samma sak på bolånet, ja. Så det är ju ett bra medskick.
Mm. Det är ju någonting man ska tänka på. Att liksom, om man tänker sig att ja, men det här är bara en mellanlandning, vi ska inte bo här så länge, sen ska vi leta större eller så. Ja, men då kanske det faktiskt inte är läge att, att binda lånet. Och något annat man ska tänka på, det är ju att ens liksom förhandlingskraft gentemot banken eller bolånaktören man har, den minskar ju om du har bundit ditt bolån. Om du har ett bundet bolån och ringer upp banken och säger så här, jag vill ha lägre ränta. De bara, ah, tyvärr, det här är den räntan du har. Ja, men då flyttar jag. Ja, gör det, men det kommer kosta dig ränteskillnadsersättning. Du har inte så mycket ammunition.
Nej, och det här med ränteskillnadsersättningen, som tur är ju den avdragsgill då, på samma sätt som räntekostnaden. Så att du får ju dra av 30%. Jag har åkt på det en gång när jag flyttade bolånet till Avanza. Men det var det värt. Men jag tycker att du tar ju upp viktiga poänger här, både ränteskillnadsersättningen men även just säkerhetsbytet där också. Är det så att man köper en bostad idag och vet med sig att liksom familjen kommer växa och vi är på jakt efter någonting större och vi vill gärna binda kanske, men borde vi göra det när vi vet att vi kanske inte kommer bo under så lång tid? Där är väl kanske våra tips att fråga banken om de accepterar säkerhetsbyte. Det för banken vill ju egentligen inte så. De bara, okay, ja, vi vet att det finns ett säkerhet för lånet. Det är tryggt, det är bra för oss, det är säkerställt. Men vi vill ju inte göra en utmätning. Vi vill ju bara att ni ska betala er en räntekostnad. Det där är ju en säkerhet if shit hits the fan. Och oftast så, historiskt i Sverige, så har ju inte den här shiten...
Hit the fan, har inte träffat fläkten.
Nej, precis. Det har inte blivit så mörkt så ofta. Utan vi har historiskt varit väldigt duktiga på att betala våra räntekostnader, och tak över huvudet är ju det sista man vill stryka på i och med att det är ganska kallt på vintern här och sådär. Att fråga banken, finns det en möjlighet här att genomföra ett säkerhetsbyte när vi köper en ny bostad, en större bostad som vi redan vet idag att vi är på jakt efter. Och kolla också ifall det kostar pengar, för en del banker tar några tusen lappar för det här. Men några tusen lappar kan vara billigare än den ränteskillnadsersättningen. Du kommer ifrån det här helt och hållet om du har ett rörligt lån, ja, naturligtvis. Men är det som man verkligen vill binda? Det kan ju vara som att man lånar jättemycket pengar. Man är skuldsatt uppe vid taknocken och känner att... Vad tänker du?
Det kan man ju inte.
Man kan det inte, för att bankerna någonstans har sina kalkyler och de vet att du kan absorbera en högre räntekostnad. Men för en själv, det man inte säger i rådgivningsmötet, om man har en viss livsstil och man känner att
jag vill ha kvar min dyra livsstil.
Ja, men exakt. Och man kanske blir lite nervös, eller att man bara är lite försiktig av sig och blir lätt nervös, då kanske det är rimligt att binda, men då måste man också säkerställa att man inte trillar på näsan och får betala dyra pengar när man hittar den där större bostaden.
Mm. Nej, jag håller med dig där med om man är lite nervös och så. Jag har mjuknat. Jag har gått från kategorisk räntebindningshatare till mer så här, jo men jag kan ändå köpa att vissa vill binda räntan. Men jag tror att man ska göra det just som en försäkring för att veta exakt vad man betalar, snarare än att tro att man ska spara massvis med pengar på det.
Men vi är i en ganska delikat situation just nu. Det för som du säger, historiskt så har det varit så att liksom de rörliga räntorna har varit bäst. Vi har haft en ränteutveckling som har varit rakt ner. Vi har fått ett negativt ränteklimat, inte på bolånen förvisso. Det har våra nordiska grannar faktiskt fått uppleva, men inte vi. Och när det kommer till, men jag tycker att det kan vara vettigt att binda räntan på bolånet. Inte om man är strängt kalkylerande, nyttomaximerande och vill ha den bästa dealen. Men just det där om att, säg att man är den här människan 48 och nere i Marianergraven som vi pratade om. Och vill köpa den här stora bostaden, den dyraste bostaden du kommer köpa i ditt liv. För nästa bostad, nu vill du bo här under lång tid. Nästa bostad kommer vara när du skalar ner, när barnen är utflugna. Och när ni köper någonting mindre och njuter av livet på ålderns höst. Då kanske det är så pass höga nivåer på lånen att ni klarar av en högre ränta. Det har banken säkerställt. Det har man kollat liksom innan man beviljade lånet. Men det skulle vända upp och ner på den livsstil ni har idag. Ja, men då kan jag köpa att man binder, och som du sa här, mer av en försäkring i sånt fall. Men det pratas ju lite grann på marknaden om stagflation också. alltså en stagnerande ekonomi samtidigt som vi har en inflation. Och jag menar 70-talet med oljechocker, eller 2021 återstart av ekonomin globalt som befinner sig i osynk. Nu var Traton som äger Scania ute här i veckan med vinstvarning och sa att Malaysia, det är en viktig hubb för halvledarindustrin. Den här chipbristen, komponentbristen vi har hört talas om. Och det drabbar fordonsindustrin i väldigt stor utsträckning. För att ta ett exempel, vi har personalbrist, vi har, det är ganska många bekymmer just nu, vi har delta oro allt vad det. Och så funderar ni, Niklas, hur kommer det här att trilla ner på sista raden till bolånediskussionen? Ja, men uppenbarligen så verkar det vara ganska komplext att återstarta en global ekonomi. Det här är ett experiment vi aldrig någonsin har varit med om. Och det har också skapat en inflationsspik. En del av det här begagnade bilar i USA som spikar 30%, vilket är helt absurt, men det finns inga nya bilar. Så. Och är det nu så att vi får kraftigt stigande inflation som håller i sig under en period? Jag tror att det är övergående, men frågan är ju hur snabbt det är övergående. Kan ju vara så att den här återstarten tar lite tid, kanske in på 22. I värsta fall, tänk om det tar till 2023. Då lär vi också se att centralbankerna kommer att behöva höja räntorna och marknadsräntorna kommer stiga. Du kan, då allt annat lika så måste ju bolåneräntorna någonstans hänga med. Det här är absolut ingen facit. Men det skulle kunna hända. Och det där, jag vill inte sätta griller i skallen på någon, men det är ju något som skulle kunna göra i det korta till medellångsiktiga perspektivet, att vi nu faktiskt går in i en period där det visar sig att tre månaders räntor, rörlig ränta, får en viss konkurrens från bundna räntor på något eller några år. Vad tror du om det?
Ja, men det tror jag säkert, och det har vi ju faktiskt sett lite tendenser till de senaste åren, 2-3 åren, att de långa räntorna har varit i vissa fall lägre eller helt i linje med tre månaders räntan. Jag tror ändå att det finns så pass mycket som trycker ner inflationen med digitaliseringen, med sparandet i världen och så vidare. Så att, jag tror kanske inte att inflationen kommer spika samtidigt som ekonomin stagnerar. Men,
ja. Nej, och får vi tänka något några år framåt, så jag är helt på ditt lag. Mm.
Men det är väl klokt att veta att det säkerligen kommer komma perioder där det är så, och det kan komma här framöver. Så att man får fundera lite på vad som passar ens egna situation bäst.
Men för de som vill binda räntan, när man då, om det är så att man går till banken och pratar med en fysisk människa, så kommer de också säga, vet du vad, det är ganska bra att dela upp lånet i flera lånedelar.
Nej. Nej, en gäsp och nej. Så det tycker jag om det. Alltså, det är klart du kan ha ett stort lån i två delar om du vill det av någon anledning, men då ska du vara medveten om att så länge du binder en del, du har inte kvar någon flexibilitet om du binder en del. Alltså, även om du bara binder en tiondel av ditt lån och låter 90% vara rörligt, så är flexibiliteten borta. För du kommer aldrig kunna flytta halva lånet eller delar av lånet till en annan aktör eller liknande. Utan lånet är en helhet, så tillvida att det finns ingen aktör som kommer ta ett halvt lån eller 9/10 av ett lån eller så. Man får ha allt hos en.
Ja, och det roligaste, jag brukar rekommendera mina kunder när jag var rådgivare att göra så här.
Jag med.
Men det intressanta är att vill man ha rörligt, så säg att det skulle vara ett lån på 3 miljoner säger vi. Mm. Ja, men ta 2 lånedelar a 1,5 miljon, eller 3 lånedelar a 1 miljon. Och vill du ha rörligt på allt. Men om du i framtiden kommer att vilja ha olika bindningstider på de olika lånerna, ja, då är det ju väldigt enkelt att säga lån A, B eller C. Här, jag vill ha en 3 månaders, en 1-åring och en 3-åring. Har du ett enda lån i bankens anrik olika liksom museisystem, så då har du liksom ett lån, ett kreditnummer. Vill du då ha tre lånedelar, det är så här, men kan inte bara fixa det? Kan jag ha det klart till eftermiddag? Men då ska det lånet lösas och sen ska det betalas ut nya. Alltså det blir mäckigt.
Ja, nej, det finns ju en anledning att ha det i flera delar. Men så att jag kanske inte ska gäspa och såga det totalt för fotknölarna. Men just argumentet att du har lite flexibilitet. Ja, du hedgar ju på något sätt. Alltså du gör inget val av allting. Jag vet inte riktigt.
Ja, men jag tycker så här, du har en oerhört viktig poäng i att du har noll flexibilitet. Mm. Du blir inlåst som kund. Du har ingen, liksom, du har ingen makt att sätta hårt mot hårt och pressa dem och säga att du går över till en annan aktör ifall det är 30-40 000 i ränteskillnadsersättning och de vet att du kommer inte vilja ta den och byta. Men däremot kan jag väl känna att om det nu är så att du har kärat ner i den här bostaden, den är snordyr som mycket är nu, och skuldsättningen, ni kommer aldrig ha mer skuld än vad ni har nu, då kan det ju vara skönt att kanske om räntorna skulle ticka på uppåt, att inte ha allt på rörligt så att allt tickar upp samtidigt.
Nej, helt det är väl klart. Det. Du har mindre, lägre ränterisk.
Ja, så kan man också säga, för att sammanfatta det väldigt bra.
Ja, ska vi gå vidare då? Nu har vi pratat om att man kan hitta lite pengar att spara genom att pressa sin ränta. Ett sätt att göra det kan ju vara faktiskt att omvärdera sin bostad. Det kan man inte göra hela tiden. Så fort man liksom läser i tidningen att nu har svensk mäklarstatistik kommit och att bostadspriserna har gått upp 2%. Du kan inte omvärdera då varje månad eller var tredje eller vad det är. Men vart femte år brukar man kunna göra en omvärdering på sin bostad. Antingen så kan banken göra det själva via sina värderingstjänster. Det beror lite på vad du har ditt bolån och så vidare. Eller så kan det vara så att du måste ta hem en mäklare och få en värdering. Så det är lite olika. Men det brukar vanligtvis vara var femte år som gäller. Och då kan det ju vara så att man hoppar ner en belåningsgrad. Att du har legat på över 70%, men nu om din bostad har ökat i värde för att marknadspriserna har gått upp, att du hamnar på 69%, då kan det ju vara så att du tjänar några, eller tjänar gör du inte, men att du kan spara, att du kan få några tiondelar lägre räntekostnad, eller att det kan vara så att en annan aktör som har något tak på vad belåningsgraden får vara öppnar upp, så blir ett alternativ för dig, vilket inte har varit tidigare. Så det är någonting som kan vara värt, men då vanligtvis vart femte år. Men det jag skulle säga också där på det spåret, det var ju att...
Nu är vi på spåret.
Det är var femte år som gäller även för amorteringskravet. Det kan ju vara så att man har hamnat under amorteringskravet, att du ska amortera minst 2% per år om du har en belåningsgrad över 70%, kanske 3% om lånet överstiger 4,5 års inkomster. Men där kan det ju vara så att förutsättningar förändras. Men då är det först efter 5 år som du får göra den här omvärderingen och kan slippa amorteringen, om vi ska säga som så.
Ja, och många banker har ju liksom dels den här statistiska värderingen då via Ljungqvist, det är många som använder, alternativt om man då behöver en mäklarvärdering, och då kommer ju en mäklare att faktiskt titta på bostaden. Det kan ju vara så att du har gjort om köket eller badrummet, och en statistisk värdering tittar ju på försäljningen i närområdet under en viss period. Det kan ju vara så att det är kök som är 20 år gamla men din lägenhet är tipptopp. Ja, men då kommer du få en lägre värdering i en statistisk värdering än om det är faktiskt någon som kommer på plats och tittar. Nu är ju marknaden också så pass het, så förlåt alla er mäklare som lyssnar på det här, men vi måste ju tänka på våra, både våra kunder men alla våra lyssnare. Det är ju inte säkert att alla är avansianer ännu. Sannolikheten är ju faktiskt rätt stor att man kan låta en mäklare göra en värdering och få den värderingen gratis istället för att betala 2-3 tusen som de kan ta ibland.
Ja, om du slänger ut lite krokar om att du kanske eventuellt kanske någon gång kan tänka dig att sälja.
Blink, blink.
Ja, precis. Nej, men så är väl spelets regler, så det är väl bara att göra det.
Ja.
Vi har också tagit upp här att vi ska prata om amortering är en kostnad eller ett sparande. vi var ju lite inne på det här i början, om man räknar med amorteringen till sin boendekostnad och så vidare. Vad tänker du där?
Nej, men facit är ju att amorteringen inte är en kostnad men en utgift. Det är pengar ut ur ekonomin, ut från lönekonto, det och mycket annat varje månad. Men det är inte en kostnad. Har du en miljon, har du köpt en bostad för 1 miljon kronor och lagt en kontantinsats på 150 000, ja, då har du ju en tillgång som är värd 1 miljon. Du har 150 000 i eget kapital och en 850 000 i lån. Amorterar du ner 50 000 till, ja, då är det ju 200 000 i eget kapital och 800 000 i lån. Så att det är ju ett sparande, för du ökar ju din ägarandel av bostaden.
Ja, du flyttar från ena fickan till den andra.
Ja, du ökar dina nettotillgångar. Amortering är ett sparande. Är det bästa sparandet? Nej. Har du en bolåneränta idag på 1,5%, ja, då betalar du 1,5% och sen får du en skattereduktion. Det är 30% tillbaka på räntekostnaden, vilket innebär att din ränta effektivt är 1,05. Det innebär att för varje 1000-lapp du sparar så är det 10 kronor och 50 öre i liksom
minskad räntekostnad.
Precis. Så det hade varit jämförbart med att få 1,5% på ett sparkonto. För då betalar du 30% skatt på räntan. De är jämförbara. Det är inte ett bra sparande jämfört med att spara och investera på börsen långsiktigt. Men det går inte bara att vara det här strängt kalkylerande och nyttomaximerande vandrande miniräknare som jag har sagt så många gånger i den här podden sedan vi startade. Utan jag tycker att det är väldigt bra att amortera, speciellt i unga år. Om du vet mer att du är i början av din bostadskarriär. Det är för att det här blir ju en spargris till nästa gång du ska köpa bostad som är dyrare. Ja. Och du kan inte spara på ett sparkonto, för att det där blir det tufft att komma upp i 1,05% i ränta. Det innebär att nästa gång du köper så kommer du ha mer pengar att gå in med i nästa bostad. Då kan vara så att tänk om marknaden har gått ner då. Ja, men du köper och säljer i samma marknad. I en normal värld så brukar det också vara avtagande marginalnytta på den 121 kvadratmeter jämfört med den 20. Nej, så är det ju inte nu när alla ska hemma kontor, men nåväl. Och det här är ju också ett skydd, Johanna. Det är en hedge mot att inte behöva ta ut pengar från ett långsiktigt fond eller aktiesparande. Och kanske tänk om man hade behövt, om man hade kärat ner sig i en bostad i mars i fjol, såld på botten och missat återhämtningen och med därtill. Så att jag tycker att det är ett sparande, det är vi nog ganska rörande överens om. Det är inte det bästa ur ett avkastningsperspektiv, men livet är inte alltid
strängt kalkylerande. Strängt, vad är det du säger? Jag har ju hört det så många gånger så sitter det ändå inte.
Strängt kalkylerande, nyttomaximerande, vandrande miniräknare.
Där har vi det. Det är lite så här sex laxar i en laxask för mig. Men
ja.
Ja, nej, amortera är bra. Många av oss måste göra det för att våra lån faller under amorteringskravet som kickar igång igen här nu i september. Och jag tycker att det kan vara lämpligt i många fall att amortera även om man har ett äldre bolån som inte hamnar under amorteringskravet. Just för att man liksom sprider lite riskerna i sin ekonomi. Man har lite olika potter. Man investerar på börsen och man sparar genom att amortera.
Ja, men jag tycker äger man sitt boende då sparar man på börsen långsiktigt och sen amorterar man på bostaden också. Man sprider på krasen och man tänker på båda två helt enkelt. Vill man ha en liten sån där, jag har ju skrivit ett inlägg om det här en gång i tiden hur jag resonerar när jag jobbade som rådgivare, så googla på så får du svart bälte i hushållsekonomi så kommer ni få se en fantastisk ritning där jag har ritat och så tog jag ett kort och la in i bloggen precis hur jag tänkte och brukade resonera. Johanna, du var ju in på det här också med att kunna omvärdera vart 50 år. Och det här var ju lite problematiskt för ett antal år sedan att många svenskar använde bostaden som bankomat. Men nu tycker jag att omvärdera efter 5 år handlar ju inte bara om att låna upp nya pengar och renovera eller vad man nu vill göra. Gud förbjude använda pengarna till konsumtion. Utan det är ju precis det du var in på. I och med att det är ett extra, liksom, en extra nivå av amorteringskravet. Ner till 70% belåningsgrad så är det 2% i amorteringstakt. Ner till 50% belåningsgrad är det 1%. Och är det över 4,5 gånger årsinkomsten så blir det ytterligare 1%. Du kan alltså som mest få amortera 3%. Det här är ju ett stort incitament att värdera om den, även om du inte vill använda bostaden som bankomat.
Ja, det är det. Och jag menar, med sånt här år som vi har bakom oss där bostadspriserna har ökat 20% på sina håll och så, då kan jag ändå förstå att man vill amortera. Man vill värdera om och få en bättre ränta.
För nu har vi pratat om hur mycket pengar blir det, hur mycket mer pengar blir det i den löpande hushållskassan varje månad, och man kan få ner bolåneräntan 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5%, en halv procentenhet alltså. Men om man kan gå från 3% amorteringstakt ner till 2 kanske, för att man har en hygglig belåningsgrad, det gör ju också en viss effekt i plånboken varje månad.
Det gör jättestor effekt, och att då kunna lägga de pengarna som man bevisligen kan spara, kan avvara, då lägga dem på börsen istället, kan ju bli fantastiskt bra. Men lite av allt lagom är bäst.
Börsen och ränta på ränta, där sparandet stiger ju över tid, men bolånet amorter, det handlar om att döda lånet, det sjunker ju över tid. Så att liksom, redan från dag ett så är liksom lånet bara, det bara faller och faller och faller som en Niros aktie, medan sparandet, ja, nu var det taskigt, nu tänker jag från
nej,
millennieskiftet.
Man får vara taskig ibland.
97% av svenska befolkningen hade telefonkatalogen, skrev de i årsredovisningen 2000, så ser det inte ut idag. Och sen sparandet kan ju bara växa och växa och växa över tid. Så.
Det var det om bolån, tror jag. Det sista vi kan liksom knyta ihop säcken med här, det är ju ändå att är det någonting du ska vara lite så här präktig, snusförnuftig och lägga lite tid på, så är det ditt bolån. Alltså, jag pratar inte om jättemycket tid, men du kan tjäna betydligt, spara, jag ska inte säga tjäna, du kan spara betydligt mer på vad om dig och kring dig med ditt bolån än vad du sparar på att skippa den där kaffelatten som vi ekonomer gärna slänger oss med. Skippa take away-kaffen och spara det här. Jag säger, ta din take away-kaffe om du tycker den är god och liksom förgyller din måndagsmorgon när du står på en kall perrong och väntar på tåget. Men för Guds skull, ha koll på din boränta.
Ja, och om du gud förbjude inte vill spara de här pengarna mellan skillnaden. Vill du vara lite YOLO? You only live once. De flesta vet nog vad det står för, men...
Men bra att farbror Niklas förklarade.
Ja, men då kan det ju vara kul också att sätta ner och fundera liksom kring, okej, 500 kronor gratis pengar varje månad. Du kan ha 2 streamingtjänster, du kan ha en ljudbokstjänst, du kanske kan ha ett musikkonto på Spotify. Du får ju ganska mycket för den där 500 och helt plötsligt säger, herregud, kan jag få allt det här bara genom att inte ge bort de här pengarna till banken? Perfekt. Ja. Det kan vara en spark i baken att redan på måndag ringa och fixa det här.
Ja, allting är roligare än att ge dem till banken. Så do it. Och med det sagt så tackar vi för oss för den här veckan och ja, hej då!
Hej då! Stort tack för att du lyssnade på det här!